Podplay.
Det är kväll i staden Kakata i Liberia. En ung kvinna ser ner på sin skyddsdräkt av plastsäckar och gummistövlar och dubbelkollar att allt sluter tätt. På en madrass på golvet ligger hennes pappa och skakar. Kroppen glänser av svett och bröstkorgen rör sig snabbt upp och ner. Luften i rummet är tung av stanken från hans kroppsvätskor. Kvinnan vet att chansen att han överlever är mycket liten. Men sjukhusen och klinikerna är överfulla. Människor dör som flugor, samtidigt som det hela tiden fylls på med nya smittade. Ingen kan ge hennes pappa vården han behöver. Så den unga kvinnan har inget annat val än att ta saken i egna händer. Och det finns ingen garanti att hon överlever.
Border crossings are closing and testing centers are being set up at the few major entry points that remain open.
One of the world's most deadly and virulent diseases that has no vaccine and no cure.
This is the deadliest outbreak of Ebola on record.
The largest international response in the history of the CDC.
Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Ellen Norberg, om Ebola-utbrottet 2014, när Västafrika förvandlades till en kriszon. I september 1976 dyker ett paket upp hos den belgiske vetenskapsmannen Peter Piot. I paketet ligger en blå termos som är full av blod. Det visar sig att blodet kommer från en belgisk nunna i Zaire i dagens Kongo-Kinshasa. Peter och hans kollegor analyserar blodet och det verkar handla om någon slags blödarfeber. Men de kan inte säga exakt vad det är. När de får höra att nunnan har dött bestämmer de sig för att åka till Zaire för att se vad de har att göra med. På plats i byn Jamboko, där den belgiska nunnan arbetat, märks det att människor är livrädda. Många här är sjuka och de flesta som har smittats har dött. De har symptom som blodsprängda ögon, hög feber, muskelvärk, kräkningar och diarré. Många får också inre blödningar och blod sipprar ut genom deras kroppsöppningar. Den belgiske vetenskapsmannen och hans team lyckas till slut stävja utbrottet. Men då har nästan 300 personer hunnit dö. De lär sig att viruset smittar när en människas slemhinnor kommer i direkt kontakt med en infekterad persons kroppsvätskor. Som exempelvis blod, avföring, bröstmjölk och urin. Det kan räcka med en enda droppe för att bli sjuk. Och man hittar inget botemedel. Smittan kan bara stoppas genom att försöka spåra och isolera smittade och se till att sjuka och döda tas om hand med stor försiktighet. Viruset får namnet Ebola och det ska gång på gång komma tillbaka i olika delar av Afrika. Ofta är utbrotten lokala och går över snabbt. Men nästan 40 år efter att Peter Piot fick den där termosen med blod så händer något som förändrar allt. I december 2013 blir en 2-årig pojke sjuk i Guinea i Västafrika. Han får feber, börjar kräkas och inom några dagar är pojken död. Det dröjer inte länge innan även hans mamma, syster och farmor dör. Alla med liknande symptom. När de ska begravas gör man det med traditionella ritualer som innebär att man tvättar, kysser och vidrör kroppen innan den jordfästs. De kommande 3 månaderna fortsätter människor runt om i Guinea att insjukna och dö. Men det ska dröja nästan 4 månader, till slutet av mars 2014, innan landets myndigheter agerar. Men då är det för sent. Pojkens död blir starten på ett ebolautbrott större än man någonsin sett förut. Guineas myndigheter står handfallna. Det finns varken resurser eller rutiner för att spåra och isolera det enorma antalet människor som misstänks vara smittade. Läkare utan gränser upprättar kliniker, men de blir snabbt överfulla. I byarna och städerna går hjälparbetare och sjukvårdare i heltäckande skyddsdräkter och hämtar sjuka och döda. Begravningspersonal hinner inte med när kropp på kropp läggs i liksäckar utanför sjukhus och längs gator.
This is the deadliest outbreak of Ebola on record. The latest figures from the World Health Organization show...
Ebola-viruset sprider sig snart till grannländerna Liberia och Sierra Leone. I juni 2014 är situationen utom all kontroll.
1,200 people have been infected in Guinea, Sierra Leone and Liberia.
Femtiotvåårige Moses Kekula bor i staden Kakata i Liberia. En vecka efter att ha besökt ett lokalt sjukhus drabbas han av feber, diarré och kräkningar. Och hans tillstånd blir snabbt sämre. Moses dotter Fatu, en 22-årig undersköterska student, förstår att han behöver hjälp. Hon sätter sin pappa i en taxi och åker den 90 minuter långa vägen till huvudstaden Monrovia, där det finns en Ebola-klinik. Men de blir avvisade. Det finns ingen plats för Moses. Hemma igen ringer dottern Fatu en läkare och ber om hjälp. Men läkaren vågar inte komma. Hon förstår att den enda som kan rädda hennes pappa är hon själv. Fatu tömmer sitt bankkonto. Hon köper regnrockar, vadarbyxor och gummistövlar. Och flera paket gummihandskar, sopsäckar, tejp och en kirurgmask. Dessutom skaffar hon olika mediciner som hon tänker kan hjälpa. Sen bygger hon ett improviserat isoleringsrum åt sin pappa i ett skjul på gården. Fatu tejpar plastpåsar runt sina fötter och huvud innan hon tar på sig resten av den egen konstruerade skyddsdräkten. Hon är noga med att inte en enda millimeter hud exponeras. Sen lägger hon sin pappa på en madrass i skjulet, ber en bön och börjar vårda honom. På andra sidan kontinenten befinner sig den 44-åriga läkaren Ian Crozier. Han är amerikan men bor sedan några år tillbaka i Ugandas huvudstad Kampala, där han vårdar HIV-smittade. När Ian får höra om Ebola-virusets framfart i Västafrika förstår han att han måste åka dit och hjälpa till. I början av augusti 2014 anländer han till Kenema Government Hospital i Sierra Leone. Det han får se är värre än han någonsin hade kunnat föreställa sig. Golven i korridorerna och sjukrummen får konstant spolas rena från blod, avföring och spyor. Luften är tung av jämranden från svårt sjuka patienter med blodsprängda ögon och stanken från kroppsvätskor. Människor dör varje dag. Kropp efter kropp sprayas med desinfektionsmedel och läggs i liksäckar. Utan möjlighet för anhöriga att ta farväl. Och hela tiden kommer nya patienter. Ian inser snart hur påfrestande det är att jobba i de heltäckande plastdräkter som han och kollegorna tvingas ha på sig. Det blir olidligt varmt och dessutom är det svårt att röra sig. Man kan bara på sig dräkten en timme åt gången. Annars riskerar man att drabbas av överhettning. Varje gång Ian tar av sig dräkten för att svalka sig går det att hälla ur svett ur stövlarna. Mm. Hemma hos 22-åriga undersköterskestudenten Fatou Kikula blir situationen allt värre. Hennes pappa Moses mår inte alls bra. Snart blir även hennes mamma Victoria och syster Vivienne sjuka. Till sist smittas också Fatous 14-åriga kusin Alfred. Och nu har Fatou 4 patienter att vårda. Hon gör sitt bästa för att hålla dem vid liv, men orken börjar ta slut. Ända sedan hennes pappa Moses blev sjuk för över en vecka sedan har Fatou jobbat dygnet runt. Hon har fått minimalt med sömn och den fysiska och psykiska påfrestningen är enorm. Hon har behövt hoppa av sin utbildning och framtiden är minst sagt oviss. Men hon vet att hon inte har något val, för det finns ingenstans att vända sig. Varje dag ringer hon efter ambulansen och ber om att någon ska hjälpa dem. Men ingen kommer. Men Fatou ger inte upp. Hon ger sin familj medicin och ser till att de får i sig nog med vätska. Hon torkar upp deras kroppsvätskor och baddar dem med vatten. Hon svettas i den hemmagjorda skyddsdräkten, men vet att hon behöver vara väldigt försiktig när hon tar av sig den för att få svalka. Vid varje ombyte sprayar hon sig med klorerat vatten och ser till att bränna upp använda gummihandskar. Men varje gång hon genomför rutinen tänker hon samma sak. Är det nu jag blir smittad?
Border crossings are closing and testing centers are being set up at the few major entry points that remain open.
Viruset når till slut Nigeria, ett land med 180 miljoner invånare. I enstaka fall dyker det dessutom upp i flera andra afrikanska länder. Nu börjar omvärlden förstå att det här inte längre bara rör Västafrika. Hela världen är hotad. Den 8 augusti 2014, mer än 7 månader efter det första fallet i Guinea, går WHO ut med att Ebola-utbrottet i Västafrika officiellt klassas som ett internationellt nödläge. Vid den här tiden har minst 1700 personer smittats och 932 har dött.
One of the world's most deadly and virulent diseases that has no vaccine and no cure.
Samtidigt har rykten börjat spridas i Liberia. Att Ebola-viruset är ett påhitt, en konspiration för att myndigheter ska ha en ursäkt att döda fattiga afrikaner. Det har gått sådana rykten tidigare under epidemin, men nu når det en kokpunkt. Den 16 augusti stormar en mobb ett isoleringscentrum i slumområdet West Point. De befriar människorna som hållits isolerade och börjar plundra skolan. Mobben är barfota och bryr sig inte om smittan. De struntar i att golven badar i blod och andra kroppsvätskor när de plundrar skolan på madrasser och sjukvårdsutrustning. I kaoset passar många patienter på att fly den miserabla tillvaron i isoleringen och försvinner tillbaka till sina hem. Men med sig tar de Ebola-viruset. Regeringen i Liberia får nu ta till drastiska åtgärder. De cirka 60 000 invånarna i slummen West Point sätts i karantän. Ingen får lämna eller gå in i området. Militären bevakar stadsdelen och tar till våld mot de som gör motstånd eller bryter mot förbudet. En av dem är en tonårspojke som blir skjuten till döds. Det eldar på de redan upprörda invånarna som drar ut på gatorna och kastar stenar mot militären och protesterar mot regeringen. Samtidigt fortsätter viruset att sprida sig bland dem. Den 17 augusti, efter att ha vårdat sin familj i flera veckor, får 22-åriga Fatou Kikula ett underbart besked. En ambulans är äntligen på väg. Och snart förs de smittade familjemedlemmarna till ett sjukhus i huvudstaden Monrovia. Kvar Kvar på gården, utanför sin provisoriska klinik, står Fato med blandade känslor. Hon är lättad över att hennes familj äntligen ska få riktig vård. Men samtidigt vet hon att viruset är skoningslöst. Och hennes oro är befogad. Utanför sjukhuset i Monrovia kollapsar hennes 14-åriga kusin Alfred och får kramper. Inne på sjukhuset finns inga sängar lediga, så Alfred och de andra placeras på madrasser på golvet. Alfred skakar och blod rinner från hans mun, och det finns inte mycket läkarna kan göra. Morgonen därpå är Alfred död. På Kenema Government Hospital i Sierra Leone har den 44-åriga läkaren Ian Crozier börjat få in en rutin. Arbetet med att vårda ebola-sjuka patienter är hemskt. Men det finns ljuspunkter. Ian ser mammor som förlorat sina egna barn, som matar andra barn som har blivit föräldralösa. Han tar hand om 3 sjuka bröder vars mamma dött och lämnat dem ensamma kvar. De är bara barn, men Ian ser hur bröderna håller ihop och stöttar varandra genom sjukdomen. Och mot alla odds överlever till slut alla 3. Den 6 september 2014 går Ian sin vanliga runda på avdelningen när han plötsligt börjar känna sig matt. Han får feber och huvudvärk och avbryter sitt arbetspass. Ian åker till sitt hotell och isolerar sig på rummet. Sen tar han blodprov på sig själv och ber en kollega att hämta upp det. Morgonen därpå får han det värsta tänkbara svaret. Ebola. Två dagar efter att Ian Crozier fått sitt provsvar flygs han hem till USA för vård. Hans ansikte är svullet och stora utslag sprider sig över kroppen. Den 8 september 2014 anländer Ian till ett sjukhus i Atlanta. På isoleringsavdelningen upptäcker läkarna att virushalten i hans blod är 100 gånger högre än på de andra patienterna de behandlat. Ians feber stiger och han skakar kraftigt. Viruset ger honom diarréer och han förlorar stora mängder vätska. Hans anhöriga kommer till sjukhuset, men på grund av smittorisken får de bara se honom på avstånd genom ett litet fönster. Medan Ians familj och flickvän förtvivlat sig på, glider han de kommande dagarna in och ut ur medvetslöshet. Efter några dagar drabbas han av andnöd och läggs i respirator. När han dessutom drabbas av njursvikt pekar allt på att slutet är nära. Samtidigt på sjukhuset i Monrovia vänder det för 22-åriga Fatou Kekulas familj. De förlorade Fatous kusin Alfred, men mamma Victoria och pappa Moses och syster Vivienne börjar sakta återhämta sig. Efter ett tag på sjukhus friskförklaras de och inser att de överlevt kampen mot ebolaviruset. Mycket tack vare Fato.
The largest international response in the history of the CDC. After this, I'll be meeting with some of these men and women, including some who recently returned from the front lines of the outbreak, and they represent public service.
Den 16 september 2014 håller USA:s president Barack Obama ett tal där han säger att Ebola-viruset är utom all kontroll. Han skickar 3000 soldater till de drabbade länderna för att hjälpa till. Efter ett krismöte i FN:s säkerhetsråd bestämmer sig flera länder för att också skicka soldater och medicinsk personal. Budskapet är tydligt. Ebola-viruset ska bekämpas, och det till varje pris. Organisationer som WHO, Röda Korset och Läkare utan gränser bidrar med sjukvårdspersonal, utbildning och behandlingskliniker, vilket bromsar virusets framfart. Den gemensamma ansträngningen fungerar och under senhösten 2014 börjar kurvorna i de hårdast drabbade länderna peka neråt. Det ska dock dröja till 29 mars 2016 innan WHO meddelar att det internationella hotet från ebola är över. Under epidemin smittades över 28 000 människor och mer än 11 000 personer förlorade livet, vilket är fler än alla tidigare ebola-utbrott sammanlagt. 340 av de som dog var personer som jobbade inom sjukvården. En av dem som överlever är läkaren Ian Crozier. Flera månader efter att han friskförklaras får han dock problem med ett öga. Man upptäcker då att viruset fortfarande finns kvar i det inflammerade ögat och han blir nästan blind. Men med hjälp av läkemedel och steroidinjektioner kan Ians syn räddas. 22-åriga Fato Kekula, som fått hoppa av sin sjuksköterskeutbildning för att ta hand om sin sjuka familj, blir hyllad för sin insats. När CNN skriver en artikel om hennes mod får hon donationer från flera håll och hon blir inbjuden till att studera vid Emory University i Atlanta. Samma plats som läkaren Ian Crozier blev behandlad. Nu kan hon äntligen färdigutbilda sig till sjuksköterska. Du har lyssnat på Kod Katastrof om ebolautbrottet 2014 med mig, Ellen Norberg. Research och manus av Johan Alenius. Faktagranskning av Linn Ek. Redaktör är Alex Häger. Klippning och ljuddesign av Evelina Fernrud. Producent är Oliver Bergman och exekutiv producent är Victoria Rinkos. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av